Allsvenska podden sponsras den här veckan av Unibet och deras initiativ Hemmaklubben, där du kan bestämma hur 20 miljoner ska fördelas bland klubbarna i Superettan och Allsvenskan. Det går till så att man går in på unibet.se, anger vilken klubb du håller på. Ditt val av hemmaklubb har då betydelse för hur stor andel av de här 20 miljonerna som tillfaller just din klubb. Summan kommer att fördelas utifrån andelen av de totala antalet röster som respektive klubb får. Det lag som då flest har valt som hemmaklubb får 2 miljoner kronor. Varje position i tabellen har ett givet belopp i fallande skala, men varje klubb kommer få minst 200 000. Just nu är det Hammarby topp med Stockholmskonkurrenterna och Blåvitt som skuggar precis där bakom. Så gå in på unibet.se och ange vilken klubb som är din hemmaklubb. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela, och skulle du spela mer än du borde så gå in på spelpaus.se för att läsa mer om spelberoende och hur man pausar sitt spelande. Nu börjar veckans avsnitt.
Välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per!
Hej!
Idag ska vi plocka upp de nyhetshändelser som varit kring allsvenskan senaste tiden. Och framförallt då att Zlatan Ibrahimovic tränar med Hammarby. Men också att Torbjörn Nilsson har släppt en app, målappen. Så mycket mer har ju tyvärr inte hänt, men vi har faktiskt fått en hel del läsarfrågor som vi ska gå igenom grundligt. Och jag ska ju också berätta den tredje av tre anekdoter om Rickard Norlings år i GIF Sundsvall 2004, som jag fick höra när jag var i Hudiksvall och gjorde reportage om Fredrik Sundfors. Har du, Boman, har du något att tillägga innan vi drar igång med detta matiga program?
Nej, inte så mycket. Nej, det är den som har påverkat mig mest under helgen och påsken, det var väl att det har haglat. Det är ganska ovanligt ändå, tycker jag. Varje gång jag tänker på hagel så tänker jag på att som att ofta i New York kom det snöbolls, liksom, snöbollstunga hagelbitar ibland som kunde förstöra bilar. Det har jag tänkt lite på i helgen. Annars hade det varit väldigt lugnt.
Det låter som en lugn påsk. Det var första gången nu. Vi har ju hållit igång den här podden nu ett par tre avsnitt innan. Det har ändå inte varit några större problem att fylla med intressanta ämnen. Nu känns det som att så många ämnen finns egentligen inte. Det är ganska intressanta grejer tycker jag vi ska prata om idag. Mm. Däremot så märks det nu att nu händer det fan inte mycket runt allsvenskan. Det kan vi vara ärliga och säga.
Ja, men det börjar sina, så att det är ju, om vi ska fortsätta så här vidare så får vi ju kanske ha ännu större disciplin själva då på att verka fram saker. Jag får skärpa mig helt enkelt.
Det får du absolut göra. Jag går däremot vidare som sagt med på anekdotspåret här med Rickard Norlings år 2004 i Sundsvall när han tränade Giffarna där. Och den här då tredje historien, den handlar om, jag ska inte svära på, det är ingen inkilning, det är ingen avslutning, det är en samkväm som fotbollslaget, spelarna, ska ha. Det kan vara i samband med ett träningsläger, det vet jag inte, men de ska i alla fall ha ett samkväm, och det går ut på att de har hyrt någon form av spa-lokal då, där de har tillgång till bubbelpool och relaxstolar och tv-apparater, där de ska umgås i fotbollslaget. Och allting ska avslutas med en gemensam lagmiddag på kvällen. Och inför den här lagmiddagen då så hade Rickard Norling satt upp stränga regler om att spelarna fick inte vara berusade. Så att om de skulle dricka alkohol så var de tvungna att vänta till klockan 6 med att knäcka upp den första ölen. Det var, sen skulle middagen börja runt 7, så att han ville liksom inte att de skulle ramla in allt förpackade till den här lagmiddagen då, som skulle has gemensamt. Men spelarna sitter ju då nere i den här relaxavdelningen och de har gått in tungt på travet, spelat på hästar. Och Då på den här tiden så spelade en spelare, har det kommit en spelare till Sundsvall som heter Balagarba, en fruktad målskytt från, jag tror han kom från Rosenborg, jag tror han har varit där tidigare.
Nigerian va?
Ja, precis. Och han var en av de stora värvningarna till GIF Sundsvall då, en vass anfallare som har sprutat in mål i Norge. Gick inte lika bra för honom i Sundsvall, han gjorde väl ett par, tre, fyra, fem mål där om jag inte minns fel. Och hans religion då förbjuder ju honom dels att vara med på sådana här aktiviteter om det förekommer alkohol, men också om det förekommer spel. Och Norling hade ju som sagt då förbjudit alkoholen, men han hade inte förbjudit spelet. Så att här har ju de lastat in tungt på travet då. Och då kan ju Balagarba av den anledningen inte vara med nere i relaxavdelningen. Och timmarna går ju där, de ölkassarna står ju oöppnade, de håller sig till Norlings regler, men däremot så pågår ju, ja, om det är V65 eller V75, alltså det, loppen pågår ju som sagt, och de märker att det här travspelet som de har satt gemensamt i laget, det går jävligt bra. Hästarna springer in en efter en, och framåt 5:30 där liksom, eller om det är 5:45, jag kan inte exakt, då är det ju bara en kuse kvar som ska springa. Och de är alltså på väg att sätta allihopa 6 eller 7 rätt. Och de har då garderat sig, så jag tror de har 2 hästar i det här spelet. Och om den ena hästen vinner, då vinner de 80 000. Om den andra hästen vinner, då vinner de 1,2 miljoner. Om jag har fått siffrorna rätt, men över miljonen i alla fall. Och det är en rejäl jävla vinst. Alltså, även om de då är liksom ett halvt fotbollslag som delar på detta. Och loppet går och det blir den här hästen då som vinner, som ger rekordvinsten, som gör att Fredrik Sundfors och det här rövargänget de drar in 1 miljon liksom, och det blir ju vild glädje nere i bubbelpoolen i relaxen, och de hoppar och kastar sig, och du har skiten om ju fullständigt i Rickard Norlings regler om att första ölen får inte knäckas innan klockan 6, utan det här åker ju upp och de här lyser dem i en rasande fart, så att när de kommer till den här middagen så är de ju liksom, de är ju inte bara halvt dyngraka, utan de är ju också totalt segerrusiga över att de har vunnit 1 miljon, så att den här middagen då, som Rickard Norling hade planerat noggrant för, skulle bli lugn och skötsam, inga spelare skulle exkluderas vare sig på grund av alkohol eller på något annat, ja, det blir ju en jävla segerfest från början till slut istället. De har hämtat in 1 miljon på travet och det åker in shotsbrickor och allt möjligt, och Norling får ju bara se sin stora plan här, den blir ju ingenting av den. Men slutklämmen på hela historien är i alla fall att eftersom Balagarba inte kunde vara med på den här tillställningen, så döper de upp en travhäst efter honom. De har väl connections in i travvärlden där. Så att det är alltså förklaringen till att under de här åren så springer det också runt en travhäst på travbanan runt om i Sverige som heter Balagarba, precis som den fruktade målskytten i GIF Sundsvall. Så det var den tredje historien om Rickard Norlings första år i Sundsvall, som väl, ja, jag vet inte fan om det finns någon direkt sens moral i det hela, men det går väl ut på att det var svårt för honom att reglera det här rövarbandet i där, och att han då, som idag är en väldigt framgångsrik fotbollstränare, lärde sig väldigt mycket av de här busarna som nog tyckte att det var en ganska konstig figur som kom från Stockholm och helt plötsligt skulle sätta upp regler och styra vad de skulle göra. Men de var ju i alla fall lydiga fram till liksom miljonvinsten satt, vad då kastade de Norlings regler över bord.
Jag tycker att den tredje historien var den klart bästa. Den här var bra.
Den här som jag drog nu?
Ja, absolut. Den nådde upp till 4+, tycker jag. De andra har varit 3+, men väldigt bra då.
Ja.
Det är bra. 4+ är väldigt bra. Det jag tänker är, om Fredrik Sundfors, som för all del är en härlig, jovialisk människa, verkar det vara, om han har 3 stycken kanonhistorier att berätta, då måste det finnas tusentals historier där ute. Så att jag skulle vilja att du, kanske till nästa podd, men till någon podd framöver, ringa upp en annan allsvensk legendar för att höra om ytterligare någon anekdot.
Om just Norlings år 2004.
Nej, det kan vara en annan anekdot. Det känns som att det kan bli ett tema att du åtminstone kommer var tredje podd eller varannan podd med någon typ av anekdot. Om Sundfors har så många bra.
Ja, alltså Sundfors bad ju mig uttryckligen att inte berätta eller skriva de här anekdoterna. Det kunde jag tyvärr inte riktigt hålla mig från att göra. Och han gjorde det med tillägget att det fanns mycket mer att berätta. Så det är möjligt att vi kan mjölka ur honom ett par till. Vi får väl se.
Ja, det vore bäst.
Han fick den hårda vägen lära sig att man ska inte berätta för mycket för en journalist. Det kan alltid dyka upp på något sätt ändå. Men vi får hoppas att han förlåter mig.
Mm.
Därmed så kan vi väl kasta oss över poddens första seriösa ämne då. Och ja, det är ju som sagt den stora grejen i Allsvenskan. Och den är ju gigantiskt stor oavsett det pågår en coronakris eller inte. Där har det ju dominerat nyhetsmedierna i Sverige och här och var i Europa och internationellt också. Nämligen att Zlatan Ibrahimovic tränar med Hammarby. Han är ju delägare, men nu tränar han också fotboll med fotbollslaget då. Vilket är ditt helikopterperspektiv på det här liksom? Vad ser du ovanifrån?
Jag har brottats mycket med det här ända sedan i höstas då, när det stod klart att han skulle ge sig in på något sätt i Hammarby. Och det var väl okej på något plan då, men det här med att vara spelare, jag funderat lite och det jag känner är väl, jag förknippade med en sak, det var att när jag var liten så åkte min familj ofta ner till Italien om somrarna på bilsemester. Och man letade alltid efter de här självmackarna på olika ställen för att min pappa hade bensinkort där och så vidare. Det var en trevlig tid, men man stannade ofta i Tyskland också såklart några dagar. För att ja, det var rimligt. Och då gick vi en gång på djurpark eller typ av Tivoli, en blandning av det. En billigare version av djurpark i Tyskland då. Och beställde popcorn. Och helt vanliga popcorn, jag bara bad om popcorn i Tyskland på den här djurparken. Och när den kom då och jag tog en handfull i munnen så visade det sig att de var sockrade. Popcornen. När jag tog popcornen med så det var en enorm chock för mig att äta söta popcorn. Jag menar, numera vet jag att det finns amerikaniserade popcorn i Sverige liksom med karamellsmak och skit. Men på den tiden var det någonting helt... Ja, det var en enorm chock i alla fall att äta de sockrade popcornen. Det var nog bara i Tyskland det fanns, kändes det som. Och det jag vill säga med det var att det ska sig. Det ska sig något otroligt med de här sockrade popcornen. Det var liksom, de förhöjde inte alls känslan, utan tvärtom så blev det så här syntax-error och någonting. Jag fick ont i huvudet. Allting behöver inte maxas, tänkte jag, när jag fick de här sockrade popcornen i munnen. Och på samma sätt så känner jag att tycker Zlatan har varit en fantastisk spelare och han har gett mig väldigt mycket och det har varit kul att följa honom. Men jag vill inte blanda allsvenskan och Zlatan för mycket. Liksom. Jag har gärna kvar honom ute i världen liksom, och följer han på det sättet. Men när det blir både, jag behöver inte både sött och salt på samma gång i allsvenskan. Det för mig får det gärna vara kvar som två separata enheter. Visst, jobbar vid sidan och sådär. Men jag, på planen så, om jag fick välja ja eller nej så hade jag sagt nej.
Jag tror att ditt resonemang är ganska giltigt om saker hade varit som de borde vara och som de var förut. Då hade jag nog köpt det att det kanske blir för mycket någonstans. Hur fan ska man förhålla sig till det där? Men nu har ju allting kastats om och jag tror att allsvenskan när den väl drar igång kommer behöva allt som gör att även de allsvenska hjulen rullar igen. Därför tror och tycker jag att det skulle vara synnerligen lyckat för allsvenskan som serie och för toppfotbollen och för dramaturgin och berättelsen runt allsvenskan ifall Zlatan spelar allsvensk fotboll 2020. Jag har i den här situationen gått från att vara lite åt ditt håll, att hur fan ska man förhålla sig till det här, till att tycka att det vore helt fantastiskt om Zlatan lirar allsvenskan 2020. När jag ser de här tv-bilderna nu från Årsta IP där det står supportrar med mobilkameror och de tittar genom stängsel och det står media och smygfilmar och man får inte visa rörligt för Hammarby, det vill de inte att man ska göra, men man får fotografera och det är liksom det svävar liksom, men bara genom att han är där och tränar så svävar det plötsligt liksom en internationell aura över hela Hammarbys verksamhet. Och jag tror att alla allsvenska lag, föreningar, klubbar i detta nu är otroligt avundsjuka på Hammarby, för att nu är det Hammarby som är grejen. Alla skulle vilja vara i deras sits, att nu när allsvenskan står still här, vi vet inte när den går igång, ja då är det med dem Zlatan Ibrahimovic tränar. Det gör ju att Hammarby når en, liksom en helt ny dimension på sin verksamhet bara genom att Zlatan har gjort ett par, tre träningspass. Alltså det klubben bara förändrades framför ögonen på en när man tittar på det här utifrån tv-bilderna på det. Jag tycker det är jävligt häftigt.
Ja, men naturligtvis är det så att det är en stor framgång för Hammarby att Zlatan har valt den klubben som liksom sin landningsplats i Sverige. Liksom. Det är klart att det är en enorm grej för dem, och att det är klart att de, det är inte deras problem att jag tycker det känns jobbigt att Zlatan kommer till Allsvenskan. Det är klart att de ska ta emot det med öppna armar. Naturligtvis. Däremot så tror inte jag att han kommer spela allsvensk fotboll. Jag tror inte det. Alltså jag vet att många börjar, vet, jag förstår att coronasituationen gör att allting blir svårare att veta vad som ska hända helt enkelt. Att det kanske blir svårare för honom att spela utomlands igen och att det därför skulle kunna bli Hammarby. Men jag måste ändå säga det att när vi pratade med honom i november så var han liksom, han avfärdade det totalt. När svenskan pratade med honom även efter corona hade brutit ut och blivit ett stort problem i Italien, så sa han att det kommer inte hända att jag spelar i Allsvenskan. Så för mig, jag inte alls. Jag vet att många skriver nu att nu vill han knäppa liksom Malmö på näsan. Vi visar att han ska göra Hammarby som störst. Liksom. Men jag tror fortfarande att det kommer vara vid sidan av planen, inte på planen.
Jag tror att det finns en chans att han spelar i Allsvenskan, men att det beror lite på coronasituationen. Överlag, blir det spel i Italien, blir det spel i andra ligor, vad har han för alternativ? Jag tror det ramlar ner i det helt enkelt. Vad finns han? Hammarby kommer liksom, i den här situationen som uppstått, när man vet när ligor kommer igång och det är osäkert hur ligor kommer se ut och pengar och så vidare. Då blir Hammarby helt plötsligt ett alternativ i raden. Och vad jag tror att allting just nu handlar om, det tror jag att det här är ett test. Zlatan håller ju, just nu pågår det ett test. Kan Zlatan Ibrahimovic spela en säsong, en ganska tät säsong på konstgräs? Han har ju tidigare varit väldigt, väldigt negativt inställd till konstgräs. Han anser, precis som alla riktiga fotbollsspelare, att plast är inget underlag där den högsta liga ska spelas på. Och det har han ju förstås helt rätt i. Men ska han spela för Bayern så kan han ju liksom inte... Han kan ju inte hoppa över plastmatcherna, för att Hammarbys hemmamatcher är ju på konstgräs. Så att ja, han är ju tvungen i så fall att förbereda sig på en säsong där han kommer spela majoriteten av matcherna på konstgräs. Jag menar, Marcus Rosenberg kunde göra precis tvärtom. Han kunde skippa en hel del plastmatcher mot de lite sämre lagen och så, eftersom i Malmö så lirar man ju fotboll på gräs. Och då blir ju det inget problem. För Zlatan blir det tvärtom. Så jag tror att han provar säkert lite här nu. Är det ens en möjlighet för honom? Är han beredd? Kommer han liksom upprätthålla sin höga nivå? Klarar hans kropp det vid den här åldern? Och så här. Så att han känner sig säkert fram nu, för han tränar ju på konstgräs där på Årsta IP. Testet utifrån hur det här nu faller ut, utifrån hur situationen ser ut i världen, fotbollsvärlden sen, så tror jag definitivt att det finns en rimlig chans att han spelar för Hammarby i Allsvenskan 2020. Men det beror på massa andra saker som inte riktigt går att överblicka än. Och jag tror definitivt att det finns en aspekt i det här, att han helt plötsligt nu drivs av att visa de här jubelidioterna som sabbat hans staty nere i Malmö, att nu har de fått en motståndare som kan på ett rimligt sätt slå tillbaka genom att besegra storfavoriten Malmö FF. För jag menar, skulle Zlatan spela i Hammarby så skulle de segla upp som storfavoriter. De skulle ju mer eller mindre promenera hem allsvenskan med han på topp där. Det skulle bli ett fruktansvärt allsvenskt fotboll. Det skulle bli ett av de bästa allsvenska lagen i allsvenskans historia om Hammarby får in Zlatan Ibrahimovic just på den positionen där han då skulle spela som ensam central anfallare. Det skulle bli något alldeles oerhört ur ett fotbollsperspektiv i ett allsvenskt sammanhang.
Hur många mål skulle han göra på 20 matcher, 20 starter?
25.
Peter Idje siffror alltså?
Ja, absolut.
Alltså den tidiga Peter Idje.
Om han klarar, om han liksom, jag tror att det är ett problem för honom det här med att det är konstgräs. Det är många av de här spelarna som har kommit hem som har haft problem med det där. De kommer inte riktigt upp till samma nivå. Han är liksom stor, han är tung, han lever väldigt mycket på sin fysik. Hur kommer hans kropp påverkas av att spela då på det här förhållandevis hårdare underlaget liksom, som gör att du känner av liksom kroppen mer?
Jag tror inte han överväger att spela fotboll på konstgräs. Alltså. Jag tror inte det. Jag tror att,
nej, alltså jag tror att den är relevant, den inställningen. Det här är ett test.
Men och sen vill jag också säga det att än en gång, jag fattar att Hammarby tar emot det här med öppna armar, att det är rimligt att Hammarby gör allt vad de kan för att Zlatan ska få så stor roll som möjligt i klubben. Liksom. Det är ju helt korrekt agerat. Men jag tycker fortfarande det är sorgligt. Alltså det är lätt att man glömmer bort det. Jag tycker det är jättesorgligt att en hjälte kommer hem till Sverige och inte spelar för sin moderklubb. Liksom. Det är sorgligt i grunden.
Jag tror att han ville göra det från början. Jag tror att han, men att det inte fanns, eller att han inte fick, eller att de inte ville nere i Malmö. Jag tror att det finns en historia att berätta där som ännu inte är berättad, som ledningen i Malmö FF någon gång blir tvungna att berätta. Det är, vad hade de för diskussioner med Zlatan? Vad kunde de erbjuda honom för möjligheter? Jag tror inte att han gick från 0 till 100 att bara acceptera den här delägarskapet i Hammarby, utan att på något sätt ha fått någon form av signaler att Hammarby styrelse var inte intresserad av att ge Zlatan Malmö styrelse var intresserad av att ge Zlatan någon roll i föreningen. Och det är väl helt rimligt. Jag menar, Zlatan har ingen erfarenhet av det. Det kan väl vara rimligt i det läget att Malmö känner att nej, vi vill inte ha honom i våran styrelse, vi vill inte ha honom på någon tung position eller vad det nu kan ha varit. Jag vet inte hur det här har gått till, men jag tror att det finns någonting där. Det finns en del av den här historien som ännu inte är berättad, men som kommer att berättas en vacker dag.
Ja, det är det mest spännande om det var så att det fanns en någon slags underliggande konflikt eller någonting, men jag tror nog ändå att det är så att det, ibland är det den enklaste förklaringen, den rimligaste förklaringen, att han verkligen vill bo i Stockholm och ha någonting att göra när han är i Stockholm och att familjen är här. Det tror jag är den rimligaste förklaringen.
Ja, det kan absolut vara så. Men jag tror inte det, utan jag tror att det finns något, i alla fall att han vid något tillfälle har fått en känsla av att han inte var riktigt välkommen så som han ville ha det. Och jag menar, återigen, det där kan vara ett helt rimligt beslutet av Malmö. Det är inte nödvändigtvis fel. För till skillnad från det så ser jag det inte som enbart sorgligt att han inte kommer hem där, utan det kan ha funnits skäl till att det blivit som det blivit genom att det inte har funkat eller passat helt enkelt från parterna vid de tidpunkter det har blivit aktuellt. Så kan det också vara ibland att det av olika anledningar faller sig som så. Och sen tror jag absolut att det är rimligt det du är inne på med att han ville bo här i Stockholm och så. Det tror jag underlättar hans liv på ett helt annat sätt. Här kan han röra sig och kommer kunna röra sig på ett annat sätt än vad han hade kunnat göra i Malmö. Och det måste man ju också i så fall väga in i helheten då. Kring hur han ska det. För jag menar, ur hans perspektiv när han avslutar sin karriär, så måste det ändå vara det viktigaste hur han och hans familj ska kunna trivas så bra som möjligt med sitt liv och sin vardag efteråt. Då, det står för mig över om han eventuellt ska spela en säsong i ett Malmö FF eller inte. Ett Malmö som han ju ekonomiskt har gjort väldigt mycket för genom de här övergångarna.
Naturligtvis. Men det är nog, det vi pratade om förut tror jag, det här faktumet att jag upplever att många gamla landslagsspelare har en så nästan märkligt positiv bild av Stockholm också. Eller hur? De har levt ute på kontinenten och de har levt i storstäder, många av dem, och så kan de komma hem till Sverige och då vill de vara i den enda staden som påminner om storstadslivet utomlands. Liksom. Men fan, jag upplever ändå att de har lite väl... Ja, men jag vet ju att Malmö har svårt att locka vissa spelare för att de hellre vill bo i Stockholm. Liksom. För mig är det svårt att förstå. Vad säger du?
Men jag tror att det är olika orsaker till det helt enkelt. I vissa fall kanske det är precis som du säger. I det här fallet tror jag det är för att det är i Zlatan.
Jag menar det i allmänhet.
Ja, för i Zlatans fall så är han anonym på ett helt annat sätt i Stockholm. Anonym är fel ord kanske. Ja. Men det är ju inte så att människor skulle hänger i klasar på honom. Här uppe är ju människor vana vid att det rör sig kändisar av olika dignitet. Och även om det såklart finns en period och då är det lite ståhej kring att Zlatan går omkring på gatorna i Stockholm, så tror jag att det går att jämföra med hur det skulle vara om man knallar runt i Malmö.
Nej, så är det ju. Men det är bara det jag menar. Alltså, jag upplever att det är nästan enklare för Malmö att få danska landslagsspelare än att få svenska. Liksom. Jag förstår att det är för att Köpenhamn ligger nära. Och det överraskar mig ibland att man tycker att Stockholm är en så fantastisk stad att man så gärna vill bo där.
Om vi ändå då ska spekulera i att Zlatan kommer spela allsvensk fotboll för Hammarby 2020, så är det ganska roligt och intressant att tänka lite på hur används han i Stefan Billborns 4-2-3-1 system. Rent positionsmässigt så är det bara en plats som är öppen för honom, och det är den centrala anfallaren längst fram där, och där har de ju liksom inget superalternativ. Det är ju det är ju två världar som, eller två pusselbitar som ganska bra ihop med varandra.
Ja, men naturligtvis är det så. Och att han skulle ju, till skillnad från Nikola Djuric, så Zlatan är ju inte alls... Eller Djuric var ju också bra på det sättet att han vägrade hålla sig på sin position helt enkelt. Han drog sig ut på alla olika håll, han skötte pressspelet. Han var ofta för lite i straffområdet, sett hur duktig han var i straffområdet, tror jag alla är överens om. Även om Hammarby kanske inte vill kritisera honom för det, så tror jag ändå att det många kände kring Djuric, att han borde varit ännu mer i straffområdet. För att han var ju faktiskt sylvass när det väl kom ett inlägg och han var på plats. Zlatan är ju inte fåfäng länge på det sätt som han var när han var ung, när han ville vara med och delta i alla, på alla möjliga sätt i spelet. Numera är han ju en målmaskin, en person som egentligen bara går ut från hur många mål han gör, och då kommer han vara på det stället som ger han störst möjlighet att göra mål. Och att skulle Hammarby ha Zlatan i den målgörarrollen i straffområdet, alltså det är galet.
Ja, det är det jag menar, det är oerhört. Och det är därför när du frågar mig så tror jag spontant till mig att han skulle göra 25 mål. Men det hänger ju som sagt på hur han hanterar det här med konstgräset då. Men utöver det så finns det ju överhuvudtaget inga frågetecken hur han skulle passa in i Hammarby sätt att spela. Det är ju bara 100% perfect match på alla sätt som går. Det som möjligen kan bli då, det är ju, och det vet man ju, det sker inga, jag menar, alla personer eller fotbollsspelare som kliver ner ett antal divisioner vet ju att det kan vara ganska frustrerande att spela med en omgivning som inte förstår en eller som inte agerar lika snabbt som man är van vid. Det går ju över hela spektrat så att säga. Det räcker du har spelat i division 2 så går du ner i division 5 så har du en sån period där du undrar vad fan är det här liksom, och innan du själv faller ner i ett lökigare tempo. Det krävs jävligt mycket av en spelare att bibehålla sin höga nivå. Jag upplever att Zlatan gjorde det bra också i USA, för där klev han ju ner på en nivå som inte är, jag vet inte fan om den här ser bättre än liksom topplagen i Allsvenskan. Alltså generellt talar den väl en lite högre nivå, men jag skulle inte säga att spelet är, jag menar, möter Malmö och Hammarby varann så är inte det någon jätteskillnad på när de bästa lagen där möts, utan det är på liknande nivå. Det klarade han ganska bra, måste jag säga, under så lång tid. Det är ju inga problem att göra det ett par matcher, men det var intressant att han gjorde det så länge.
Nej, men det gjorde han på ett alldeles utmärkt sätt. Han var ju, han chanserar ju inte alls. Men jag tänker på, framförallt med Zlatan, så är han ju, men de har ju faktiskt saknat, det som jag sa, de har ju saknat det hotet. De har ju, alltså Kjartansson tycker jag var helt okej i Hammarby, men han brände ju otroligt mycket faktiskt första tiden i Hammarby. Alltså med Zlatan där så... Ja, men spelar han 20 matcher absolut, skulle han kunna göra 25 mål, definitivt.
Sen pratar man ju om Hammarby, de förlorar Nikola Djurgic, inte bara som spelare utan som den här pådrivaren, kravställan och så. Nu när Zlatan då eventuellt är på väg in, då pratar man om att det kan bli en belastning för Hammarby att de får Zlatan, för han skulle ställa sig en oerhörda krav på sin omgivning. Det tror jag inte heller är något problem, utan på samma sätt som jag tror att det har varit mer relevant att de kanske förlorar en kravställare i Nikola Djurgic, och den här liksom som var en viktig del i processen av att skapa en vinnarmentalitet i Bayern, så får de ju in en person på ännu en nivå upp. Och jag tror att alla fotbollsspelare i Hammarby klarar att få en avhyvling av Zlatan om de förtjänar det.
Ja, men jag sa ju då att jag tror inte att han kommer spela i Hammarby. Du sa att det finns en rimlig chans. Men det räcker inte för mig. Jag vill ha en procentsats i så fall.
Jag sa att jag tror att det kommer vara ett alternativ bland olika, beroende på hur den här coronasituationen och fotbollsvärlden utvecklar sig. Finns det några andra alternativ realistiska, rimliga för honom? I det läget blir Hammarby ett rimligt alternativ. Det är väl det jag menar. Men jag tror fortfarande att det här är ett test, det som pågår nu. Han måste känna, fan, jag känner att jag tror inte Zlatan vill komma hem hit till Allsvenskan och inte kunna prestera på grund av underlaget. Att det tar ner så mycket hos honom, att han känner att det här funkar inte med hans kropp och så. Och då skulle han någonstans bli en skugga av sitt jag. Jag tror att han vill känna att han kan leverera på 100%.
Hur hemskt skulle det vara om Zlatan kom hem till Allsvenskan och inte var särskilt bra? Kan du ens se det som en möjlighet?
Ja, just utifrån konstgräsperspektivet så kan jag absolut se det. Men, och det tror jag, alltså det är värre för han själv än vad det är för mig. Alltså, jag skulle väl inte ligga sömnlös över det. Och jag skulle också förstå att det handlar nog mycket om det här med underlaget. Men jag tror att det skulle vara jävligt tufft för honom själv att inte kunna leverera på 100%. Och det är därför jag är inne på att det är tester. Ja. Köper du min teori om testet? Eller?
Ja, jag tycker att det är en lång dag. Ja, men jag hör vad du säger. Men däremot vet jag att det som är bra för Hammarby i så fall, om det här testet och konstgräset genomförs, så var det för något två år sedan, så hade de ju, var ju spelarna väldigt besvikna med konstgräset. Det var ju ett väldigt dåligt konstgräs på Åsta då. De menade att det var så här betongplatt under eller någonting som gjorde att det var jättehårt och alltså till och med gjorde så att de ofta kände sig att de kunde bli skadade enkelt för att det var så dåligt konstgräs. Det är ju bytt nu, så det är ju tur det. Hade det varit på det förra konstgräset på Åsta, så hade det nog varit kört.
Om Zlatan säger till Von Yxkull och vad heter han, VD Kindlund och Jansson och allihopa då, jag betalar en gräsmatta och underhållet 2020, då spelar jag här. Går de med på det då? Ja, då ska Djurgården gå med på det också?
Ja, och staden ska gå med på det också. Ja, nej men absolut. Nej, ja, men gärna för mig. Jag vill ha mer gräs i Allsvenskan, så det hade varit fantastiskt.
Den hemliga Zlatan-planen. Exakt. Han lägger en gräsmatta och plockar några bra planskötare från Italien.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ska vi gå över till Sveriges bästa fotbollsanfallare genom tiderna då? Tobio Nilsson har ju släppt en målapp. Var han bättre än Zlatan på 80-talet?
Jag kan inte bedöma det, jag var ju inte med då, men jag har ju sett mål och sådär. Så jag tycker ändå med Tobias, så jag tycker han verkar vara en fantastisk människa, en otrolig anfallare. Men jag kan också, det här med att han inte riktigt gav sig själv chansen att bli så bra som man kunde bli också. Det är ju någonting som ofta anses vara ädelt hos honom, eller hur? Det är något som ofta lyfts upp som att det nästan gör honom ännu bättre, men på något plan så är det ju också ett stort misslyckande för honom som spelare och kanske även som människa. Så
att, man gillar det för att det gör honom mänsklig på något sätt.
Men det kanske gör att han inte ska mäta sig mot Zlatan om vem som är den bästa anfallaren genom tiderna från Sverige. Jag tycker nog Zlatan är större.
Han var ju på den tiden, i alla fall min minnesbild, jag var väldigt lite då, men också det man kan liksom läsa sig till och höra. Alltså han omnämndes ju med ungefär samma respekt liksom, kring att han var då en av Europas absolut bästa fotbollsspelare. Så att, skulle du sätta honom på någon slags topplista över anfallare i Europa under 80-talet, och så sätter du Zlatan på en lista på över anfallare i Europa på 00-10-talet, då skulle han nog ligga ungefär på samma nivå. Sen har ju Zlatan, han har ju vunnit så oerhört mycket mer liksom europeiska ligatitlar och så här, så mäter man det
väger ut titlarna, med landslaget men, också. Gjort mycket mer i landslaget
han,
också.
Ja, absolut, han har gjort mer i landslaget. Men däremot har ju Torbjörn i så fall mer titlar i det europeiska cupspelet där, med sina två UEFA-cup-titlar för IFK Göteborg då.
Men det som är kul med att han har den här målappen, den är rolig på det viset, det känns lite som det var på, inbilla mig, på 60-70-talet, vet, när Nacka Skoglund släpper böcker, eller liksom när Ralf Edströms nya sko kommer. Det känns lite som gammalax på något sätt när man, jag vet ju att storstjärna ofta gör reklam för saker, men då är det ju med att jag tuggar tuggummi och är ansiktet ut för tuggummit, men det här med att släppa en app känns lite gammal. Även om en app är något nytt, så känns det gammalax som fan på ett fint sätt. Att Tobbe Nilsson släpper den här, så ska du lära dig att göra mer mål. Eller?
Ja, alltså det är ju en app då, helt enkelt, med konkreta tips och sekvenser för anfallare som Torbjörn har tagit fram då, ihop med ett antal samarbetspartners. Han intervjuades ju om detta i vår konkurrent då, i Expressen, eller om det var i GT. Det var en ganska intressant intervju där han liksom gav sin syn på varför han tycker att anfallare idag behöver stöd och hjälp och tips, helt enkelt, för att utvecklas bättre. Han har en ganska intressant teori där ändå, får man ju säga. Han, i den här intervjun så är han väldigt tydlig med att han inte tycker att fotbollslag ska spela med en anfallare. Han tycker att fotbollslag ska ha två anfallare, för att han tycker att det är för lättläst när en anfallare sätter av i djupled om man spelar med en anfallare. Det här är ju, tangerar ju jävligt mycket hur Lasse Lagerbäck alltid resonerar. Lagerbäck hade väl, om man bröt ner det, egentligen bara en helig ko. Han har aldrig han aldrig har vikt ifrån, och det är att han vill ha två anfallare som jobbar ihop. Han har ju prövat med trebackslinje och så här, visserligen i väldigt korta sekvenser, men just de här två anfallarna vill han ha Lagerbäck också alltid hållit fast vid. Idag är det ju väldigt, väldigt många lag som spelar då med tre anfallare, 4-3-3, men det är ju i regel att det är en ensam central anfallare blir ju effekten av det. Det man menar.
Så är det ju. Samtidigt så är det ju många som gör anfallsuppgifter på andra sätt ändå, eller hur? Man tar samma typ av löpning ändå, fast från en annan del av planen liksom. Man tar löpningar som den andra anfallaren skulle ha tagit, men som innermittfältare istället, vilket gör det ännu mer svårläst också i viss utsträckning. Men jag förstår vad han menar.
Det man tappar mycket på med en anfallare, det är ju samarbetet mellan forwards, när man i de fall när man hittar ett bra samarbete mellan två anfallare, skulle jag säga att det är oslagbart. Men det gör man ju inte alltid. Det är ju inte alla anfallspar som fungerar bra ihop. Men när man väl hittar ett väldigt, väldigt fint samarbete mellan två anfallare, så har man ju vunnit väldigt mycket på det. Dels då i det djupledsspelet som Torbjörn är inne på, men också det här med att, liksom att låsa fast bollen. Då. Du måste vara så oerhört skicklig. Det ställer sådana fruktansvärda krav. Zlatan klarar ju det i egenskap av att han är en målmaskin, men han är också en stor jävel liksom, som kan ta in bollen och den vägen ge anfallen längd. Du måste ju också ha bollskickliga spelare centralt när du ska spela med en anfallare, i och med att liksom passningsvägarna upp till den ensamma centrala anfallaren måste vara mycket bättre om du inte kan utnyttja fördelen av att vara två som jobbar ihop. Så att jag tycker att han har väldigt bra poäng, och jag tycker också att det är kul med någon liksom som bryter mot den rådande hegemonin här, och jag tycker inte att det är att titta tillbaka, även om det här var vanligare förr med två anfallare, så är det inte att titta tillbaka, för att jag menar, fotbollsvärlden har alltid gått fram och tillbaka. Den är inte så att den förändras och så blir någonting helt omodernt, utan det går lite fram och tillbaka i det där. Jag skulle säga att det nya det är ju inte så jävla nytt längre, men det som definierar våran tid, det är ju att spelare ska behärska många olika positioner. Är du mittback till exempel, ja, då ska du kunna även i när man skiftar formation under match komma ut på en ytterbacksposition eller på en defensiv mittfältsposition. Samma om du är defensiv mittfältare, ja, du ska i lägen kunna falla ner som mittback, du ska komma ut på en ytterbacksplats och ja, liknande kan man ju säga att det finns liknande skiften framåt då.
Ja, men en annan grej jag tänkte på när du sa att du skulle prata om Torbjörn Nilsson, det var att nyligen så var jag inne på, eller jag brukar åka till Kungliga biblioteket för att ja, jag gillar att botanisera bland gamla tidningar och kolla upp vissa grejer och sådär, och förr i tiden var man ju alltid tvungen att använda mikrofilmsarkiven liksom, på något sätt, att alltså söka sig igenom tidningarna på det viset. Sen kom det ju en digitaliserad version på Kungliga biblioteket där man kunde söka efter tidningar, och de hade de största tidningarna som var indigitaliserade. Nu kan man ju även göra det på hemmaplan då. De har öppnat upp det för att folk inte ska åka till dit i onödan, så nu kan man även hemifrån sitta och söka i gamla tidningar, vilket jag tycker var kul. Och jag sökte efter dig faktiskt nyligen för att jag ville säga liksom första gången någonting skrevs om dig i fotbollssammanhang. Och den andra gången som någonting skrevs om dig, då var det en rubrik i Göteborgs-Posten. Det var redaktörerna Bo Lennart Larsson och Ulf Jörnvik hade gjort en text om Jonsered, där rubriken var Jonsered längtar efter en ny Torbjörn Nilsson. Och så var det en lång, deppig jävla text om att allt hade gått åt helvete i Jonsered. Kanslisten Lennart Larsson säger att det var så mycket dumheter, jag vill inte ens snacka om det. Och sen så berättar de att allt är skit, bla 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 bla. Men att det finns en dröm om att kanske få fram en ny Torbjörn Nilsson eller Poletten Larsson. Och då säger faktiskt en person som intervjuas här nu, jag tror att det är faktiskt kanslisten Lennart Larsson som säger så här: det vill ju till såklart att vi har fått fram lite egna ungdomar då, men det finns såklart fina ämnen. Ta bara Robert Laul som hoppade in i slutet av matchen mot Halmstad i torsdags. Du nämns alltså som en möjlig efterträdare till Torbjörn Nilsson. Ja. Kommer du ihåg det? Eller?
Ja, men då får man ju tänka på att Larsson där, kanslisten, han hade ju diabetes, va? Så att han var ju mer eller mindre blind vid den här tidpunkten. Så att man ska kanske inte lita på hans fotbollsöga allt för mycket. Han var en väldigt fin människa som tyvärr gick bort alldeles för tidigt på grund av sin sjukdom. Men han såg jävligt dåligt på slutet, kan jag ju tillägga. Så att, nej, men det var väl att jag fick hoppa in i den här matchen, och Fredrik Ljungberg lirade för Halmstad då. Oj. Så att Halmstad vann med 4-1, och jag tror Ljungberg gjorde två i just den matchen mot oss, det var en svenska cupen-match. Jag kom fri mot, vad fan det nu var som stod där, bommade ett friläge under mitt inhopp där i just den matchen.
Håkan Svensson, nej, 95 redan.
Man fan inte ihåg, men det var någon, ja, jag bommade friläget i alla fall. Så att det är väl, ja, det var väl det som definierade. Fick jag det där fina friläget i den här cupmatchen, skulle jag ju satt dit. Då hade kanske karriären tagit en annan väg och då hade de kanske fått fram en i alla fall kommit närmare att bli en, ja, någon ny Torbjörn hade, har du aldrig kommit fram och kommer heller aldrig komma fram någon, men det hade kanske gått bättre.
Ja, men det var i alla fall Håkan Svensson som stod.
Var det det? Du fick fram det? Ja.
Ja, man har stod mellan 90 och 2002. Så det borde
det var det, för de kom i sitt bästa gem. Hade ett bra jävla, jag tror att Bertilsson var med där också på topp, va?
Henrik,
ja. Ja, och Henrik Bertilsson. Och som sagt, Ljungberg var ju den stora, liksom, han slog igenom i Allsvenskan det året.
Inte 95, va?
Eller om han kom nästa år. Men han lirade i alla fall, eller märket till honom, han gjorde två mål.
Absolut, ja.
Så att, det var ju fint att du grävde fram den gamla artikeln.
Exakt, jag rekommenderar den tjänsten faktiskt. Man kan hitta saker som man tror man ska hitta.
Ja, jag har själv använt Kungliga bibliotekets dagstidningstjänst nu. När vi gör ju mycket nostalgi. Mm. Och apropå det och apropå Torbjörn Nilsson, så har jag suttit och grävt kring ett gammalt fotografi från 1985 där Torbjörn Nilsson sitter naken och kollar på trav. Och bredvid står Olof Palme, då var han statsministern, och flinar. Och det är en fantastisk journalistik när man tar ett foto som sticker ut på något sätt, och så bestämmer man sig för att nu jävlar ska berätta hela historien kring det här fotot. Det här slutar ju alltså med att jag har fått fram Olof Palmes medlemskort i IFK Göteborg från 1985. Och när jag berättade för gamla ordförande Gunnar Larsson, som tyvärr ligger på sjukhus, Mölndals sjukhus, med infektion i ena benet. Jag hamnade ju nästan tårögd när jag berättade att det här gamla medlemskortet i IFK Göteborg som han gav till Palme 1985, det finns fortfarande bevarat. Det skickas till mig nu, det här medlemskortet, så ska vi se om vi gör någon liksom insamling kring det, eller hur vi använder det tillsammans med IFK Göteborg, eller om vi skickar det till något museum eller så. Men det var i alla fall väldigt fint att få berätta berätta för Gunnar Larsson att det här medlemskortet finns bevarat.
Men visst var det så att han hejade på en annan allsvensk klubb, och han gjorde det av ett ganska märkligt skäl.
Absolut, men nu ska vi inte avslöja allting.
Nej, okay.
Dokumentet då, peak nostalgi kan man väl säga det under coronatider det här, för det här har man fan gått i botten med ett ämne och en gammal bild. Nej, det blev faktiskt lyckat det där. Det hade jag för övrigt mycket hjälp av den här Kungliga bibliotekets tjänst då. Mm. Så att håll utkik efter den artikeln. Lämnar vi Torbjörns målapp med det?
Ja, något med att säga? Nej,
ja, det var bra. Då ska vi kasta oss över läsarfrågor. Det har kommit en hel del faktiskt. Och när vi ändå är inne på IFK Göteborg så kan vi väl börja där. Andreas tycker att vi ska analysera Hossam Ayesh utspel mot Glenn Hysén och ge er syn. Jag vet inte om jag köper den beskrivningen riktigt. Det var väl att Glenn Hysén drog en av sina Göteborgsvitsar som Hossam Ayesh reagerade på. Och jag vet inte vad du har att säga om det, men jag tycker i regel så här att det är liksom för den som det skämtas om som avgör huruvida ett skämt är roligt eller inte. Det förbehållet har man, och är det massa människor som tar illa upp över ett skämt, ja, då får man helt enkelt acceptera att det här blev inte så lyckat. Sen behöver det väl inte få världens största konsekvenser just i det här fallet. Ibland får det väl faktiskt räcka med att man drar ett skämt, mottagaren uppskattar det inte, man får be om ursäkt, och det är inte så mycket större än så. Så skulle jag väl säga att det är just det här fallet.
Det är också det kul när någon utmanar den här Göteborgsandan på något sätt också. Det är ju väldigt sällan det är några knivar mellan de här olika figurerna i Göteborgsfotbollen. Det känns väldigt trevligt, så jag kan tycka det är kul att Ayesh vågar utmana den här legendaren på något sätt och säga vad han tycker. Jag säger inte att man kan tycka oaktat om man tycker han har rätt eller fel, så är det lite roligt att han ger Glenn en örfil på det sättet. Kan nog Glenn också, man kan nog behöva någon som utmanar honom lite ibland också, så att det inte blir för mycket hyllande liksom. Man får nog höra väldigt mycket gott annars om sig själv ofta, så det är nog bra att någon försöker sätta han på plats lite.
Det tror jag, men det är ju mer en analys av sammanhanget. När man diskuterar sådana här saker, då måste man alltid leda det till principerna. Mm. Och om man säger så här, du får inte skoja om den här religionen, då tror jag att man är, då är man ute på en farlig väg åt ett annat håll. Så att gör man det till en principiell diskussion, så blir det något annat.
Så är det ju, samtidigt så jag tycker det här, det trista är ju det här, man ska kunna skämta om allt. Ja, men i grunden så ska man kunna skämta om det mesta liksom. Men om man nu skämtar på ett sätt som medvetet är till för att chocka lite och tänja på gränserna, det finns inget värre för mig än folk som inte då kan ta att folk också blir lite upprörda av det. Det måste ju vara, jag säger inte att Glenn håller på med chockhumor, men ibland jag håller på med lite chockhumor, lite så här som ska vara lite jobbig, ska vara, men så ska vara lite finger i ögat liksom på något sätt. Och om man nu gör det, då får man ju faktiskt ta att människor kan ta lite illa upp, annars försvinner ju hela den dynamiken i det sättet att skämta helt enkelt.
Ja. Nej, men det är det jag menar, och det är, absolut, det är exakt det jag menar, och för att det är liksom mottagaren i det här fallet har rätt att reagera precis som mottagaren känner och väljer, och då får man faktiskt hacka i sig att det inte blev så jävla lyckat den här gången. Däremot gör man det då till en principiell diskussion som sagt, ja. Så kommer andra värden in. Men de har vi redogjort för där. Jag hoppas att Andreas är nöjd med det svaret. Jesper undrar, prata gärna om den här texten, och så har han skickat en länk till Fotboll Stockholm där en lirare som heter Jonas Hansson skrev apropå en krönika som jag hade skrivit innan om sponsring i Allsvenskan. Så att den här Jesper då, som har ställt frågan, vill att vi ska prata om Jonas Hanssons replik då, replikkrönika på min krönika. Och jag konstaterar ju att i Jonas Hanssons krönika i Fotboll Stockholm så bekräftar han just det som blev mest omdiskuterat i min krönika, nämligen att huliganer och pyromaner genom åren har skrämt bort en och annan sponsor. För att Jonas Hansson skriver ju, och nu citerar jag innantill: finns det företag som dragit sig ur sponsring på grund av incidenter som har skett i Allsvenskan? Alldeles säkerligen. Av de här 2 miljoner besökarna i Allsvenskan varje år, finns det personer som orsakar mer skada än nytta? Alldeles säkerligen. Finns det supportrar som läser den här texten som hade mått bra av att ändra sitt destruktiva beteende runt fotboll? Alldeles säkerligen. Så att jag konstaterar helt enkelt att Jonas Hansson bekräftar precis det jag själv var inne på i krönikan. Jag hoppas att Jesper är nöjd med det svaret, om inte du vill tillägga något.
Nej, det är bort för mig.
Bra, då går vi vidare till Marcus som frågar om skulle en kvinna, till exempel Pia Sundhage, kunna träna ett allsvenskt lag, eller när får vi se en kvinna i alla fall bli assisterande? Och det handlar ju om här allsvenskan.
Ja, det är klart att de skulle kunna göra det på ett alldeles utmärkt sätt, precis som vem som helst. Jag tror ju att det handlar inte om vad man har för kön givetvis, utan hur duktig man är på någonting. Sen så klart att man ska inte låtsas som att det inte skulle vara helt oproblematiskt, för att om det var helt oproblematiskt hade det redan hänt. Och det har ju inte hänt. Jag har ingen kvinna som har tränat ett herrallsvenskt lag. Och det beror ju på alla olika möjliga saker. Det beror ju på att det inte finns någon kultur, och det beror på att män högt upp i klubbar kanske inte uppskattar fotbollskunskap hos kvinnor, eller tycker inte att det är tillräckligt intressant och så vidare. Så det finns ju massa olika spärrar för varför det inte har hänt, men själva sakfrågan, så skulle naturligtvis en kvinna kunna vara jättebra tränare för ett allsvenskt lag.
Ja, det är mer en barriär som behöver brytas bara för att det inte har skett. Och jag tror att det är en sån sak som, alltså, hade någon jävel bara sett till att göra det, alltså någon klubb sett till att ta in till exempel en tränare som Pia Sundhage, som är definitivt på alla sätt och vis absolut jättekvalificerad för att träna ett allsvenskt fotbollslag, så skulle det där problemen, eller vad det nu man nu vill kalla det, de skulle vara bortblåsta på ett par veckor liksom. Det är så enkelt skulle det gå att vrida och göra det historiska. Så att det är klart som fan att Pia har det förhoppningsvis bra i Brasilien, men jag hoppas verkligen att när hon kommer hem därifrån, att något herrallsvenskt lag ger henne ett erbjudande. Så får vi se om hon tackar ja eller nej. JV undrar om permitterade trupper ska få spela matcher eller investera i truppen. Jag kan mitt Twitter så bra att jag tror att den här JV är djurgårdare, och det finns någon slags diskussion här om att Djurgården är hittills då, om inget har hänt när vi spelar in, det enda lag som hittills inte har, i allsvenskan, rätt att få i alla fall, som inte har korttidspermitterat. Och då vill man från djurgårdshåll få det här till någon slags diskussion om att man är lite bättre än alla andra, eftersom man då väljer att inte avlöna delar av sina spelare med skattemedel då, genom de här korttidspermitteringarna. Jag tycker inte riktigt att det är så enkelt. Det har i alla fall inte varit så enkelt, för att Dels så är det här företag som inte är jätteblomstrande och hela deras alla intäkter har försvunnit. Ska man få tillgång till permitteringarna så måste man göra ett antal uppoffringar. Man måste till exempel ta väck konsulter och man måste skära ner på sina kostnader. Så det är liksom inte bara att få massa pengar av staten. Utan det kräver insatser från föreningarna. Därför kan man inte riktigt se det på det sättet. Nu kom det däremot, precis innan vi började spela in här, en nyhet om att regeringen efter att oppositionspartierna hade reagerat att de vill att det ska bli ännu lättare för företag att permittera. Så det är väl möjligt att man får titta på vad innebär de här nya lättnaderna då. Och se ifall man kan föra någon slags moralisk diskussion kring det. Men det handlar ju om att de är jävligt välavlönade de här spelarna och att de då får väldigt mycket av sin lön. Så att det blir mycket för staten att betala. Och ja visst, absolut, det kan man väl fundera kring. Men samtidigt så man kommer inte ifrån det faktum att det här är inte några jätteblomstrande företag, våra fotbollsklubbar, och varenda jävla intäkt i princip som de har precis som för många andra företag precis försvunnit. Och det är liksom den situationen man förhåller sig till, inte vad Djurgården eller andra föreningar har gjort innan.
Ja, det är bra svar. Jag kan ta nästa fråga.
Ja, det kommer från Lindblad Karlsson. Han undrar om bästa ungdomsverksamheten. Hur många klubbar har egna produkter i startälvorna? Det var ju en ganska bred fråga, men du kan väl smalna ner den i vad som är intressant att säga om detta kring ungdomsverksamhet. För det var väl så att 2019 var ett väldigt dåligt år för svensk ungdomsverksamhet. Vad har vi för exempel egentligen på ungdomar? Det är väl Benjamin Nygren i IFK Göteborg och givetvis som fick mycket...
Yusuf, i princip.
Speltid, och du har Yusuf i IFK Göteborg.
J. Claesson.
De är bra. Du har Odilon i Hammarby som hade mycket speltid och som sen såldes. Men i regel så tittar man på det så är det inte jättemånga unga talanger om vi talar om spelare i 17-18 års åldern då som spelar allsvensk fotboll. Eller som spelade allsvensk fotboll 2019.
Nej, det var väldigt få som fick chansen att spela. Så att alla var ganska dåliga. Jag minns att jag gjorde en lista på våren, vilka som hade varit bäst under våren av talangerna. Och då fick jag ta in spelare som Daniel Miljanovic och Måns Sebbe och sådana. Och liksom Sarko Ylletop och sådana fick vara med långt ner på listan.
Och de spelade ju knappt.
För att det var inga tonåringar som spelade i princip. Det var väldigt få tonåringar. Så att det var max 10 tonåringar över hela året som gjorde fler än 5 riktiga matcher liksom. Så att man kan inte säga att allsvenska klubbar generellt sett är så bra på det. Men om man tar de som har bäst ungdomsverksamhet så ja, det är Malmö FF får fram flest spelare och får ju alltid högst betyg i den här rankingen som SEF väl gör.
Certifieringen,
exakt. BP också högt upp, men de ligger ju inte allsvenskan, så det kan vi skita i här nu. Malmö är bäst där vi... Sen så finns det ju alltid en klubb som man bör ta upp i sammanhanget. Kalmar FF har varit väldigt duktiga på att fostra många spelare. Det är många unga spelare som väljer att gå till Kalmar. Trots att Kalmar inte är något framträdande allsvensk lag just nu, så vet man att många får chansen, eller relativt ofta i alla fall. Plus att de har varit väldigt bra juniorlag, så Jens Nilsson och sådär, varit bra ledare och så vidare. Så Kalmar, om man ska välja ett mindre lag, så har Kalmar väldigt bra ungdomsverksamhet. Sen är det ju Blåvitt såklart som har, på grund av att dels tvånget spelat in mycket egna talanger, men också för att de över tid har haft en väldigt bra ungdomsverksamhet också. Så att det är väl det som är grejen.
Ja, i IFK Göteborg kan man ju ta in det ekonomiska perspektivet. De har ju varit skickliga på att omvandla talangerna som de har haft i sin änglagårdsverksamhet till att sedan generera stora försäljningssummor. Senast Benjamin Nygren då, som gick för om det var runt 45 miljoner då.
Däremot tror jag att det kan vara nu i år, tror jag att det kan bli fler talanger än tidigare, om det nu blir någon allsvenskan som får spela. Vi gjorde ju en lista på de bästa som vi var födda senare än 2000, va? Och när jag ögnar igenom den så tror jag faktiskt att det är ganska många av dem som har stor chans att få allsvensk speltid i år. Så att det blir nog fler i år.
Man ska inte glömma att de två största försäljningarna som har gjorts från allsvenskan är ju spelare som har varit i ungdomsleden i lagen då, med Zlatan i Malmö och för 20 år sedan, och sen då Alexander Isak i AIK som ju kom upp genom AIKs egen juniorverksamhet och såldes för en liknande summa om man översätter Zlatans 82,6 miljoner till dagens penningvärde.
Men det som är intressant är att de allsvenska klubbarna han knappt förstår det, att de var tvungna att spela in väldigt unga spelare för att göra stora hackor. Det borde de förstått för 5 år sedan, ju. Ja. När det boomade över hela Europa att göra just den typen av saker. Det var ju väldigt få klubbar som hoppade på det. Nu kanske de börjar hoppa på det. Ja, nu när allting har gått helvete och kapsejsat fullständigt. Så att, det kan vara så att Sverige helt enkelt i väldigt, eller allsvenskan i väldigt hög utsträckning missade tåget.
Ja, för att det där coronakris eller ej började ju ändå vända för att det har pågått i några år med den här pengarullningen ute i Europa som ju mycket handlar om enorma tv-avtalen i England plus att man handlade med talang på ett annat sätt då, där man mer handlade det med det som en investering som skulle öka lite över tiden, att de nödvändigtvis talangerna som köptes skulle blomma i lagen. Där har du Odilon men kanske Benjamin Nygren också då som bra exempel, och det är precis som du säger, det här kanske man skulle ha insett lite tidigare i de allsvenska klubbarna att det här hände. Nu var det här ändå på väg liksom att mattas av lite grann. Och sen kom ju coronakrisen och dränkte den europeiska fotbollsmarknaden fullständigt.
Mm.
Det var sista frågan vi hade för idag. Och därmed tackar jag dig Per som var här med dina kloka synpunkter och åsikter som vanligt. Jag tackar alla som har lyssnat. Den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square.